Ska vi be tillsammans. Tack underbare far för det du gjort för oss idag. Tack att du tog itu med synden. Och att vi idag får komma till dig och be om din nåd. Låt det här få bli en stund där vi får fortsätta öppna upp oss för dig. Och lyssna in vad du vill ha sagt till var en av oss. Nu ber jag dig Gud att du ska hjälpa mig att förkunna ditt ord. Jag vill be om förlåtelse för att jag kanske vill att det ska bli bra. Men det är du som gör det bra. Det är ditt ord. Och det här är din dag. Och nu kommer vi ödmjukt inför dig. Amen. Oj. Jag har en liten hosta. Så att jag kommer att hosta lite. Jag hoppas ni har överseende med det. Vi ska läsa ifrån Lukas evangeliet. Ifrån kapitel 23 och ifrån korsfästelsen. Men vi ska inte ta hela det stycket, utan vi kommer in när Jesus går på Golgata. Och Simon från Kyrene har tagit hans kors. Och då står det så här i vers 32. Det förde också ut två förbrytare för att avrätta dem tillsammans med honom. När de kom till den plats som kallades skallen korsfäste de honom och förbrytarna. Den ene till höger och den andra till vänster. Jesus sade, Fader, förlåt dem. De vet inte vad de gör. De delade upp hans kläder, kastade lott om dem. Folket stod där och såg på. Rådsmedlemmarna hånade honom och sa, andra har han hjälpt. Nu får han hjälpa sig själv om han är Guds messias, den utvalde. Också soldaterna gjorde narr av honom. De gick fram och räckte honom surt vin och sa, om det är judarnas konung så hjälp dig själv. Det fanns också ett anslag ovanför honom. Det här är judarnas konung. Den ena av förbrytarna som hängde där smädade honom och sa, är inte du messias? Hjälp då dig själv och oss. Men då tillrättavisade honom den andra. Är du inte ens rädd för Gud? Du som har fått samma straff. Vi har dömts med rätta. Vi får vad vi förtjänat. Men han har inte gjort något ont. Och han sade, Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Och Jesus svarade, sannligen, redan idag ska du få vara med mig i paradiset. Nu vill jag ha en bild, Markus. Titta på den här bilden lite grann. Fokusera på den. Så kanske ni ser vilket håll den snurrar åt. Nu är det en så här illusion. För en del av er så kanske den snurrar med sols. Men för några andra så kanske den snurrar mot sols. Och det här beror på att hjärnhalvorna i vårt huvud är på något sätt att man har genom sin uppväxt, den man är, de gåvorna man har, så använder man olika delar av hjärnan. Antingen den högra eller den vänstra. Så beroende på vilket håll man ser, så använder man den högra eller den vänstra hjärnan lite mer än den andra. Men om man tittar noga så kan man få den här bilden och det här varvet att ändra varv. Så bilden snurrar åt ett håll, men sitter man och fokuserar och tittar noga så ändrar den håll efter ett tag. kan stänga ner den. Det är så lätt att tro att man ser, eller allt man ser eller allt man inte ser. Och oftast upptäcker jag att jag inte har tittat länge nog. Och det kan bero på att jag blir påverkad, jag kanske har blivit störd av något, eller så är jag lite stressad. Och så kan jag inte riktigt se det jag har framför mina ögon. Och det, jag vet inte om ni känner igen det heller, men det finns inget som är så irriterande. Eller en sak som är väldigt irriterande, ska jag säga, är när någon säger så här: "Ja, men titta där borta, ser du? Ser du den där lilla, där? Det är världens minsta lilla, lilla fågel. Den mest sällsynta av dem alla. Den är bakom den där lilla, lilla grenen. Ser du? Ser du?" Och så ser man inte. Man försöker verkligen fokusera och se, men man ser det inte. Eller när man sitter i bilen och så är det någon som ser något jättekul eller vad det kan vara. Så, kolla, 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 kolla. Och så när man tittar så upptäcker man att man har tittat fel håll. Och man missat hela allting. Och vi har kört förbi. Sånt där är väldigt irriterande. Och vi kan också se på hur vi ser på varandra. Ibland så kan jag ha en flackande blick. Och det beror på väldigt mycket. Och det kan bero på att jag inte riktigt här och nu. Och tyvärr så kanske man är så nonchalant så att när man pratar med någon så kanske man inte tycker det är tillräckligt intressant. Men sen finns det motsatsen. Den fasta blicken. Som talar om någonting annat. Att jag vill prata med dig. Du är intressant. Och jag har tid. Vad vi ser, hur vi ser, det är väldigt, väldigt viktigt. Och det här vill jag prata om idag. Jag önskar att jag kunde göra som Runar Eldebo. Måla en bild som han talar om för er idag. Men det kommer inte jag kunna göra. Men jag hoppas att Gud kan göra det. Att när vi går härifrån så har ni sett en bild av Jesus Kristus och det han gör idag när han dog på korset för oss. Jag tror att vi kan förändra vår blick. Och jag tror att kanske någon av er så såg ni att den här siluetten som snurrade, den förändrades. Den bytte varv. Och när vi läser i texterna som jag läste nu, så vill jag prata lite om dessa två rövare. Jag vill prata om lärjungarna. Och jag vill prata om folket som stod runt omkring. Över Jesus så stod det en skylt. Det stod: det här är judarnas konung. Och det visste faktiskt inte jag. Att redan då fanns det ironi. Jag trodde att det var min generation som hade upptäckt den. Jag tillhör generationen X. Och men det fanns faktiskt på Jesu tid ironin. Och jag undrar lite vad deras generation hette då. Om det var generation Xerxes eller Quintus eller något sådär. Romerskt. När man satte upp den här ironiska skylten över honom. Det var bara ännu ett sätt att försöka håna och förnedra honom. Och de som gick där nedför, jag tror att många av dem förstod inte innebörden. De läste den som ironisk. De såg en helt naken och misshandlad man. Han var hånad och han skulle snart dö på det allra värsta tänkbara sätt. Han skulle korsfästas. Till och med romarna, deras egna medborgare fick inte offras på det sättet. De fick inte det här straffet, för de ansåg att det var för brutalt. Och det som skrev det här, så var det ju ironi. Men de kunde inte ha mer rätt. Och ni vet hur svårt det kan vara när man skriver mejl till exempel, eller när man skriver brev eller kort till varandra. Hur svårt det är att skriva något ironiskt eller någonting med humor i. För det är så svårt att göra det med rätt tonfall, och det är så svårt att göra det med kroppsspråk via mejl. Men de hade samma problem där och då. På den här skylten, meningen var att man skulle läsa det med ironi. Jesus, han var och han är judarnas konung. Han är din och min konung. Han är allas konung. Och den här skylten ovanför, den talar fullständig sanning. Allt hade inte gått förlorat där. Och Jesus, han var på väg in i sitt rike. Men genom det han gör idag, så ser han till att det ironiska blir till sanning och verklighet för oss. Och det här var vad en av rövarna såg. Han såg inte det ironiska budskapet på skylten. Han såg Jesus. Han fick möta hans blick. Och hans blick stannade inte enbart på skylten. Han såg inte allt runt omkring. Han förstod innebörden av budskapet. Det här är judarnas konung. Men tyvärr så kunde den andra brottslingen inte se det här. Han kunde inte se vad hans medbrottsling såg. Och här och nu, jämte Jesus, själv dömd till döden, uppspikad på ett kors, och han själv är på väg att dö, så väljer han att själv håna Jesus. Vad var det han såg? Vad var hans blick fäst på? Vad såg han? Vad ville han se? Försökte han se överhuvudtaget? Såg han bara soldater nedanför sig som kastade tärning och tyckte det var coolt? Eller var det här hans chans med 15 minuter i centrum i dåtidens mediebrus? Eller såg han rådsmedlemmarna som också hånade Jesus, och han själv ville imponera på dem, så han hånar honom med? Men den ena av dem, han hade sett Jesus. Han stod upp för Jesus och han sa: är du inte rädd för Gud? Vi har dömts med rätta, men han har inte gjort något ont. Och det här finns även idag. Profeten Jesaja och hans profetier från Jesaja 6 och 9 kan vi läsa om i Matteus också. Ni ska höra med era öron men inget förstå, och se med era ögon men ingenting uppfatta. Det är verklighet idag. Det fanns då, det finns nu och det finns i mig. Du och jag, vi kan välja vad vi vill se och vad vi vill höra. Vad vill vi se idag? Vad vill vi höra idag? Vi kan välja att fästa vår blick på Jesus. Den slagne, den döende, den förnedrade konung som han är. Som är på väg att upprätta oss. Vill vi se den man som instiftade det nya förbundet? Som är till för alla. Han som befriar hela mänskligheten från synden och dess slaveri. Han dog för mina synder och han dog för våra alla synder. Eller väljer jag och vill jag se som rövaren på andra sidan? Fästa blicken på allt runt omkring. Vad för min blick bort från honom? Vad för min blick bort från korset? Vad för min blick från korset här i denna gudstjänst? Vad är det vi ser idag? Det är faktiskt en konung. Judarnas konung. Vår allas konung som gör sig liten. Lika liten som du och jag. Men han bär en enorm tung börda. Han bär all världens synd. Han försöker inte någon gång smita från sitt uppdrag. Utan han går upprätt ända fram. Utan att försvara sig när han blir dömd. Utan att klaga när han blir slagen. Men vad är det han gör? Vad är det han ber om? Herre, förlåt dem. För de vet inte vad de gör. Han ber Gud att förlåta den som driver honom in i döden. De judiska ledarna. De romerska makthavarna. Soldaterna. Åskådarna som passivt står och tittar på. Men för, även för dessa. Så även möjligheten att gå in i himmelriket tillsammans med honom öppen. Och hans bön, den är för mänskligheten i all evighet. Den är för oss här idag. Den är för dig och den är för mig. Rövan på korset, han såg något som den andra inte kunde se. Han trodde på budskapet ovanför Jesus. Och Jesus vill att du och jag ska tro idag. Och han vill att vi ska tro att budskapet som står ovanför honom är sant och inte ironiskt. Nu är Jesus uppspikad på korset. Och det sista, ända in till slutet, trots att han lider, han är på väg att dö, så vill han rädda mänskligheten. Han försöker inte smita. Han försöker med en enda människa. Men det är inte bara den sista tiden på korset. Sista tiden i Jerusalem och innan dess så undervisar Jesus lärjungarna om att tro. Sannoliken, om ni har tro eller och inte tvivlar, undervisar han lärjungarna nere vid fikonträdet. Då kan det säga till berget att upp och kasta i havet och det ska ske. Allt vad ni ber om, era böner ska ni få. Om ni tror, säger Jesus. Det finns en slogan som Patrik har sagt någon gång. Tro och dop hör ihop. Och jag skulle vilja lägga till tro och bön hör ihop. Det låter inte riktigt lika bra i munnen som tro och dop. Men den är bra tycker jag. Tro är sammankopplat med bön. Att be, det är livsnödvändigt för att tro. Och tro är det är livsnödvändigt för att be. Och tro nu inte att be så ska ni få. Och för den som ber är ingenting omöjligt. Att det innebär att en automatisk välgång. Och att jag kan förverkliga mina egna ambitioner. För så fort jag börjar tro. Så är det fråga om Guds vilja. Och då myntar vi en ny slogan. Tro och Guds vilja hör ihop. Och det hör ihop lika mycket som tro och dop och tro och bön. Vi kanske inte får allt det vi drömmer oss med våra egna ambitioner. Men vi kan bli Guds instrument. Vi kan få bli hans verktyg i de gärningar som han vill. Vi sjöng alldeles nyss, gör mig mer lik dig. Ofta så sjunger vi sånger om att vi vill bli lika Kristus. Och det är en helt naturlig utveckling i ett kristet liv. Och det är en strävan och det är en bra ambition. Men vad är det då vi ser när vi vill bli lika Kristus och honom? Hemma på vårt vardagsrum så har vi en bild på Jesus. Det är en ganska gammal tavla. Ni har säkerligen sett den. Den här bilden av Jesus. Han sitter med händerna i knät. Tittar snett upp. Och det är ett jättefint vackert sken om man. Det är en vacker bild. Och under den så står det texten från Johannes 17 och 21. Jag ber att det ska att alla ska bli ett och att liksom du fader är i mig och jag i dig också det ska vara i oss. Då ska världen tro på att du har sänt mig. Då ska världen tro, står det. En fantastisk text. Och bilden är väldigt fin. Det känns ungefär som ett skolkort, en sån idolbild från 50-talet. Men är det den bilden vi ser när vi vill bli lik Kristus? Eller är det den sargade, hånade, uppspikade Kristus på korset? Vet vi vad det innebär att bli lik Jesus? Det är aldrig fel tillfälle. Det är aldrig för sent. Det finns ingen rätt och fel tillfälle att överlåta sig till honom. Vet ni det? Det finns inget fel tillfälle att se på honom igen med nya ögon. Precis innan rövaren skulle bort så fick han ta emot Jesus. Romerska officeren och soldaterna som efter mörkrets inbrott över världen och när Jesus gett upp andan och marken skakade säger denna man var verkligen Guds son. De trodde. De fick tro. Och framöver kan vi läsa i Bibeln hur många människor kom till tro. Även prästerna vände om och blev kristna. Och det här kan vi se. Vi kan titta på Jesus hur han har det i ett semane. Han lider, han kämpar. Där ser vi att han är människa. Och han erkänner även att han är svag. Men här ser vi han hur i sin bön kopplar samman tydligt och tydligt visar den ultimata tron. När han ber till sin fader. Fader, låt denna bägare gå förbi mig om det är möjligt. Men inte som jag vill, utan som du vill. Det är aldrig genom våra gärningar vi blir frälsta, utan det är genom vår tro. Och genom vår tro så visar sig goda gärningar. Hur snurrade bilden för er? Var det till vänster eller till höger? Och hur ser du på Jesus idag? Och vad innebär det för dig att bli lik honom? Vi är syndare allihop. Men vem av rövarna vill jag vara? Vi kan läsa om Judas, hur han svek Jesus. Vi kan läsa om hur lärjungarna inte står vid Jesus sida hela vägen utan flyr från Jesus när han blir tillfångatagen och fängslad. Petrus, han förnekar Jesus 3 gånger innan toppen gol. Ingen av dessa som Jesus var allra närmast var vid de här tillfällena egentligen som Kristus lika. Men det var mänskliga. Man kan läsa också vidare i apostlagärningarna när man ska utse en efterträdare efter Judas. Då kan vi läsa om hur de kristna har samlats. Och Petrus håller tal. Och han säger om Judas. Han var en av oss. Han hade fått samma uppdrag som vi. Och här gör sig Jesus påminn. Nu börjar det likna något. En kärleksförklaring ändå, trots Judas svek. Även i ett Getsemane så somnade ju lärjungarna. Han blev förrådd av en av dem. Och Jesus söker ändå upp dem efteråt. Han vill umgås med dem och han vill sända dem ut över hela världen. Att förkunna hans budskap. Petrus, han fick ett privat samtal med honom. Där han till sist säger att du vet allt. Och då säger Jesus till honom, för mina får på beten. Han, Petrus, som hade förnekat, han blir återupprättad. Han blir den som bygger församlingen i framtiden. Den församling som du och jag tillhör. Och den som vi sitter i idag. Jesus, han är uppspikad nu på korset. Han har 2 rövare på varsin sida. Och det här är en fantastisk bild av frälsningen. Vi kan läsa i Markus kapitel 10 om när Jakob och Johannes ber om att få sitta på hedersplatsen på varsin sida av Jesus. Men de visste inte vad de bad om. De förstod inte att vägen till himmelriket är korsets väg. Men nu genom dessa 2 rövare som blir korsfästa tillsammans med honom. På varsin sida kan vi förstå hur förlåtelse, nåden, upprättelsen och tron på Jesus Kristus är till för oss alla. Han dog för dig och mig. För hur vi än gör så är vi fortfarande syndare. Men det finns hopp. Han är vårt hopp. Jesus Kristus är vårt hopp. Vi kan tro på texten över Jesu huvud. Att den är sann och inte ironisk. Vi kan be om nåd. Och vi kanske skulle be, Herre förlåt mig. Jag vet inte alltid vad jag gör. Jakob och Johannes, de bad att få sitta på varsin sida om honom. För de ville bli upphöjda. Men rövaren jämte Jesus där på korset, han bad inte om mycket. Han bad om en tanke. Tänk på mig när du kommer till ditt rike. Amen. Tack Jesus att du dog för oss. Att du lät dig spikas upp på korset för våra synders skull. Jesus, jag ber dig att du ska hjälpa oss var och en att komma till dig. Hålla fast blicken på dig. Och be om din nåd. Jesus Kristus, hjälp mig. Jag är inget annat än en syndare som behöver dig, Jesus. Tack att du lyfter mig upp. Du fattar min hand när jag faller. Du bär mig när jag är svag. Och du är med mig i sorg och glädje. Tack att vi alla får ta del av det här. Amen.